Jag har blivit ombedd att säga någonting om de praktisk-teologiska följderna för förkunnelse och själavård. Det vill säga följder av det som vår broder Arne Helge Teigen har talat till oss här ikväll. Och nu vill jag tacka, det står två saker jag tror jag ska säga. Jag vill tacka för tre saker. Jag ska göra som Arne, jag ska genast ändra saker och ting. Först vill jag tacka för förtroendet att få vara här. Och få stå med i denna krets. Och dela denna gemenskap. Och dela de saker vi nu delar. Och jag vill få säga stort tack till er som har gjort programmet. Att ni har liksom satt upp dessa frågor på programmet. Där frågan om frälsningsvisshet, omvändelse och tro får liksom bli bearbetat. Och vi får liksom gå ner in under huden, ner i djupet och se på de här frågorna. Och jag tror också samla oss kring det. Och där är också finna enhet. Och så vill jag tacka dig, Arne Helge, för det föredrag som du har gett oss. För mig har det att nu fortsätta. Det skulle jag önska att jag slapp. Därför att du har liksom satt fram ett fång rosor ifrån Guds trädgård som doftar. Och att nu börjar på något sätt gå in i detta. Och på något sätt är det nästan som att försöka visa på detta genom att plocka ner lite olika av bladen på, vad heter det, blombladen. Och det är inte precis det man skulle göra. Då slutar de att vara vad de ska vara. Därför så är jag lite rädd när jag ska ställa mig här just nu. Även om jag inte alltid är så rädd av mig, så känner jag mig ändå ängslig att det som vi har fått dela nu, att det ska bli, så att säga, doften ska försvinna för någonting annat. Men vi har på det här sättet blivit förda in i en av teologins och kyrkans allra viktigaste frågeställningar. En sida av frågan hur människan blir frälst. Eller kommer till omvändelse och tro. Detta är en ädelsten eller en diamant som vi kan vända och vrida på hur mycket som helst. Och undersöka på vilket sätt ljuset bryts. Och blir till det skimrande ljus som en troende människa har fått komma in i. Evangelisterna sammanfattar Jesu förkunnelse under den första tiden i Galileen med orden: tiden är fullbordad. Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. Två proklamationer. Och två uppmaningar. Här stod han, med stort H, som var alla messianska profetiors uppfyllelse. Och nu hade han kommit med vilken Guds rike kommer. Delaktighet i detta nådens och rättfärdighetens rike får den som tror på honom. Och det är Nya testamentets helt dominerande budskap. Men ingen kommer till tro utan omvändelse. Vägen till tro är omvändelse. Det som jag ska säga nu vill jag få säga framförallt ur perspektivet av just förkunnelse och själavård. Det vill säga, jag umgås ofta med dem som jag ska vara lite mentor för när det handlar om att bli förkunnare. Bli själavårdare. Jag får ibland också undervisa i de ämnena. Och det är det som jag har i fokus. Jag tänker på särskilt på er som är på något sätt eller ska bli med i det uppdrag som det är att vara i Guds församlings undervisning, förkunnelse och själavård. Och det som jag nu ska säga vill jag drar ihop till 16 teser. Det låter mycket och det är mycket. Och det blir på något sätt en slags Det blir kanske inte så djupt. Det blir ett svep. Men jag hoppas att det som Arne Helge Teigen har sagt inte ska bli förvanskat, utan vara liksom att vi har vänt på rosbuketten i någon mån och se den från något annat håll och få se något av det som han har sagt. Tes 1. Kristus har vunnit en evig rättfärdighet för alla människor. Det är A och O. Efter sin död. Och Jesus fick göra precis det som alla människor ska göra. Och han fick göra så som alla människor. Det människan förelagt att en gång dö och sedan dömas. När Jesus stod i Guds domstol, så som alla människor måste göra, och så undergick han en prövning. Vad är det för en prövning? Var Jesu liv utan synd? Det är många som förnekar det idag. Var hans liv utan synd? Han hade en kallelse. Fullgjorde han sin kallelse som världens frälsare? Där stod Jesus inför Fadern som vår representant. Och så är prövningen där. Den skuld han skulle bära. Var nu all skuld verkligen lagd på honom när han gick genom döden? Hade han erlagt full betalning? Var det verkligen betalning, så som det skedde, för all världens skuld? Och hur skulle, den fråga som vi kan ställa då också, hur kunde hans korta, bara några timmars lidande innebära ett strafferläggande för så mycket synd som hela mänsklighetens syndaskuld utgör? Det talas vid ett tillfälle i Matteus 18 om en man som hade en skuld på 10 000 pund. Skulden jämställs med 10 000 pund. Ett pund är ungefär 6 000, det är 6 000 denarer. En denar var ungefär en dagslön på den tiden. Och börjar vi sen räkna, så hamnar vi, jag gjorde en uträkning, och det slutar i att om man använder det och vi räknar jordens befolkning på 6 miljarder, så hamnar vi på 288 miljarder miljarder. Om vi skulle räkna dagslön utifrån 20 000 kronor i månaden, som är en låg lön, eller jämförelsevis låg. Det vill säga, skulden som han bar var alldeles, alldeles enorm. Var hans död med några korta timmars lidande full betalning för en hel världs samlade skuldbörda? Att den var det beror naturligtvis endast på en enda sak. Han som gick igenom dessa timmars lidande. Det var Guds son. Det var Gud. Gud var i Kristus. Och försonade världen med sig själv. Efter fullgjord godkänd prövning uppväcktes han. För vår rättfärdiggörelses skull. Det vill säga, full rättfärdighet åt hela världen var vunnen. Tes 2. När vi med rätta fokuserar på Kristi verk, hans försoningsstöd och den för hela världen vunna rättfärdigheten, finns risk att vi glömmer pånyttfödelsen genom omvändelse, dop och tro. Innan jag läser vidare nu, så skulle jag vilja läsa en text som jag hela tiden har haft med i bakgrunden. Det står i Apostlagärningarna 2 i den kända texten. Jag ska läsa på några ställen där. I den predikan och inledningen till den predikan som Petrus håller och som är den första kristna predikan i den nya tiden. Det står från vers 14. Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem. Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta och lyssna nu på mina ord. Det är inte som ni tror. Jag går lite vidare. I vers 22. Israeliter, lyssna till dessa ord. Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad. Jag går vidare. Vers 32. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Och vers 36. Därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Till er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Och som med många andra ord vittnar han och uppmanade dem: låt er frälsas från detta bortvända släkte. Och så slutar det stycket. De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Nu går jag tillbaka till mina teser. Jag vill bara ha den med nu i bakgrunden när ni lyssnar till vad det jag försöker säga. Den av Kristus vunna rättfärdigheten. Det är någonting som han har vunnit. Det har använts bilder här idag. För mig finns det en underbar bild. Och det är att det är som en gigantisk garderob som finns där Herren är. En gigantisk garderob med en rättfärdighetsdräkt. En åt varje människa ut över hela jorden. Genom alla tider. När Adam föll, då vann han någonting annat åt människor. Han vann synd åt ett helt släkte. Han vann främlingskapet. Han vann död, dom och förtappelse. Det vann han åt hela mänskligheten. Men just då fanns bara Adam och Eva där. Hur får vi del i det? Det som han drog in över hela mänskligheten. Jo, därigenom att vi föds. Att vi föds in i denna världen, då får vi del i det som Adam vann åt alla. När Kristus gav sitt liv, vann han liv och salighet åt alla människor. Och på samma sätt som resultatet av Adams fall drabbar en människa först när hon föds in i denna världen, så får en människa del av Kristi vunna rättfärdighet först när hon genom omvändelse och tro föds på nytt in i Guds rike. Den döpte vänder tillbaka till dopets nåd, och den icke döpte låter döpa sig. Tes 3. Omvändelse är den andens process som leder fram till tro. Där tron är, om jag får säga, slutpunkten. Eller själva hjärtpunkten i omvändelsen. Omvändelsen är den helige andes nådefulla handlande med en människa, där hon vaknar upp över sin synd och dess följder, ångrar sig och låter sig ledas till tron på frälsaren. Det har Arne Helge på så dyrbart sätt målat i sitt föredrag. Omvändelsen beror inte på människans beslut, utan är just Guds andes handlande. Men den omvändande människan kommer inte att vara utan beslut. Den fjärde tesen. Det här, jag gör det här nu väldigt kort, den här punkten. Det här är på något sätt bara, med några andra ord så säger jag det som redan är sagt. Utan omvändelse kommer inte en icke-troende till tro. Och därför får kallelsen till omvändelse inte tystna. Den får inte tystna i församlingen. Ordet om omvändelse måste ljuda i församlingen. Så som det var på den första pingstdagen, så som det var i Galileen när Jesus var här. Och Jesus säger alldeles detsamma i den frågan som Johannes döparen sa. Omvänd er. Det måste ljuda. Och ingen ska tänka att det inte finns icke-troende i församlingen. Den församling som är samlad där jag predikar eller vittnar. Jag ska inte tänka att det inte skulle finnas någon icke-troende där. Och ingen ska vidare tänka att en troende människa inte behöver höra ordet om omvändelse. Det här är två olika avvägar. Troslivets, och nu på den femte punkten. Troslivets förnyelse har alltid ett perspektiv av omvändelse. Den dagliga omvändelsen. Kristet liv. Det som vi vill leva. Och vi vill förmedla till andra. Det är ett liv i daglig omvändelse. Och därför är den här frågan om omvändelse inte så att säga enbart en fråga om hur de som är utanför ska bli vunna in. Utan handlar om hur livet i församlingen ska kunna bli bevarat. Ett kristet liv är ett liv i daglig omvändelse där Herren visar oss vår synd. Och vårt behov av syndernas förlåtelse så konkret så jag inte kan vara utan förlåtelse. Inte kan stanna där och där han leder oss till Jesus. Men inte heller den dagliga omvändelsen är människans viljebeslut utan andens fortsatta verk. Det är inte någonting vi bestämmer oss för. Utan när vi är där Guds ord är. Så är det ordet. Och jag ska komma tillbaka till det sen. Det är anden som gör detta. Också i fortsättningen. Ingen blir någonsin så färdig här i tiden. Att ingen fortsatt omvändelse skulle behövas. Aldrig blir jag så färdig. Och vi som ska predika för andra. Ska aldrig tänka. Att heller inte ens de allra äldsta och mest erfarna där i församlingen inte skulle behöva omvändelse. Och höra ordet om omvändelse. Därför att ordet om omvändelse är alltid där så att säga, som på något sätt vägröjaren för tron. När anden skapar tro så gör anden det alltid i det sammanhang där omvändelsen. Den omvändelse som har med ånger att göra. Som är en verklig ånger över synd. Den sjätte tesen. Jag har fått hjälp av det första utkast som jag fick av Arne Helge Teigen. Det var nu inte riktigt det föredrag som han skickade till mig riktigt. Men det var i huvudsak på ett sätt. Och det var väldigt spännande att få se utvecklingen. Men du har hjälpt mig att fokusera på frågan om viljan och omvändelsen på ett sätt som jag är väldigt glad för. Och kan, jag vill säga så här, att det är viktigt att det voluntaristiska perspektivet på omvändelse flyttas till Guds handlande, eller Guds vilja och viljas handlande i omvändelsen. För Guds goda vilja är det viktigaste voluntaristiska perspektivet på omvändelsen. Det är Guds vilja. För det är Gud som vill. Gud som vill att alla människor ska bli frälsta. Och därför så är det vidare så att, det, att Gud måste bryta min onda vilja. Den negativa, förvända viljan. Och det gör han genom sitt ord. På samma sätt som krukmakaren arbetar med sin lera för att få den som han vill. Och leran vill nog inte så mycket. Där man kan låta sig formas, men utan den egna viljan. Men den omvända människan har en ny vilja. Men redan i omvändelsen finns det också en ny vilja. Men det är inte liktydigt med att omvändelsen beror av ett viljebeslut. Och detta är någonting så tryggt och så stort. Att det är Gud som vill. Tes 7. Förkunnaren, själasörjaren, måste med absolut nödvändighet vara klar över vad omvändelsen i verkligheten är. Både teoretiskt och erfarenhetsmässigt. Och så har jag 3 korta underteser. En omvänd och kunnig förkunnare och själasörjare är en av församlingens största gåvor. Ja, en församling kan inte ha en, på något sätt en större nådegåva än att den har en själasörjare, en förkunnare som förstår omvändelsen. En oomvänd förkunnare och själasörjare är i grunden en självmotsägelse. Och en okunnig förkunnare och själasörjare är för församlingen en stor fara. En stor fara. Tes 8. Det är Guds ords förkunnelse som är andens verkande kraft och redskap för det verk som heter omvändelse och tro. När Guds ord förkunnas, när det förkunnas rent och klart, då verkar. När ordet är igång, då verkar Gud. Därför kunde Luther tala, kunde säga att när han har predikat färdigt, då går han hem och så tar han ett gott glas saxiskt öl och väntar på att Gud gör det som han har lovat. När Guds ord förkunnas rent och klart, då verkar Gud. Då kan vi som predikar liksom helt stiga åt sidan. Det Guds ord inte kan åstadkomma, kan inte människan åstadkomma. Men Guds ord har å andra sidan en långt större verkningskraft än vad någon av oss kan föreställa sig. Alltså Guds ord har en kraft, och det vänder inte tillbaka utan att ha uträttat det vartill Gud har sänt ut det. Nu kommer vi in på det som är svårare. Och det är frågan om lag och evangelium. Och det kan vi tala mycket om. Men förstå det den som kan. Och den är teolog som kan förstå det. Guds ord är lag och evangelium. Och båda dessa perspektiv måste förkunnas. Utan sammanblandning. Lag och evangelium är 2 vitt skilda frälsningsvägar. Lagen visar på en frälsningsväg genom gärningar. Gör du detta så blir du frälst. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Det är de 2 frälsningsvägarna som lagen och evangelium framställer. Men där den ena är stängd, fullständigt på grund av vår synd och vår oförmåga. Allt Guds ord kallar människan till omvändelse och tro. Men lagen har sin funktion och evangelium sin funktion. Och de funktionerna måste en själasörjare och en förkunnare vara väl förtrogen med för sin förkunnelse, liksom och för sin själavård eller arbetet i själavården. Bröder och systrar, den som blandar samman lag och evangelium till en sötsur blandning, och det är inte särskilt svårt att göra det, åstadkommer antingen egenrättfärdiga fariseer eller olyckliga, osäkra, förvirrade syndare. Några saker vidare om först lagen och några saker om evangelium. Tes 10. Lagen måste förkunnas för samvetet i det bestämda evighetsperspektivet. Lagens omutliga krav på fullkomlig renhet, helighet, rättfärdighet i alla livets avseenden, rakt mitt in i denna tid där vi lever med vår tids reklam, vår tidsanda med postmodernismen och allsammans. Lagen kräver rakt in i det liv vi lever mitt i Skandinavien 2006. Så ställer lagen fram en helighet, en renhet. Och ställer fram det för samvetet. Det är lagens uppgift. Att ställa fram det för samvetet. Och ska förkunnas så att det ställs fram till samvetet. Så att det som lagen säger ska drabba samvetet hos den som lever nu. Och det i ljuset av den dubbla utgången. Det ska vara klart att det som nu lagen säger, säger den i ljuset av att det finns både en himmel och dess totala motsats. Och en av dessa platser kommer att vara min lott en dag. Lagen måste göra den enskilde synd verklig så att det blir till en dom i samvetet. Både i förkunnelsen och i själavården. Tillämpat i nuet. Jag fick en gång höra en kristen psykolog i Sverige. Ganska känd sådan. Och metodiklektor. Uttrycka sig så här i en själavårdskurs. Att en förkunnare, han sa kanske en präst, måste vara församlingens största syndare. Vad kan det ligga i det? Han ska vara församlingens största syndare. Och han ska veta mer än någon annan. Av egen erfarenhet. Ja, inte av syndens utövning. Men han ska ha sett sin egen synd. Så att han verkligen vet att han är församlingens största syndare. Och det är ju så att ingen av oss kan säga någonting annat. Än att jag vet mycket, mycket mer synd om mig själv än om dig. Hur eländig jag än kan tycka att du är. Så är sanningen den. Att om jag är ärlig. Så kan jag aldrig se så mycket hos någon annan som jag kan se hos mig själv. Och det är absolut livsnödvändigt att den som ska vara en ledare, en själasörjare, att han verkligen kan säga, jag är den största syndaren ibland er. Om inte kopplingen mellan samvetet och Guds evighetsperspektiv blir tydligt, om inte görs omvändelsen, varför då? Jo, därför att förskräckelsen eller rädslan uteblir. Och det är fullständigt förödande. Det blir ingenting om rädslan eller förskräckelsen försvinner. Och jag tror att det är en av de allvarligaste sakerna i vår tid. Att det predikas inte så att förskräckelsen uppkommer. För vi tar inte Guds ord så på allvar och tillämpar det rakt in i vår tid. Och på ett personligt plan, och vi som förkunnar på vårt eget livsområde. Och så blir det inte till förskräckelse. Och så blir det ingen omvändelse. För det är bara det förskräckta samvetet som vill höra och på allvar ta emot. Dina synder är dig förlåtna. Tes 11. Också den sanna Kristusförkunnelsen har ett perspektiv till dom över samvetet. Och det är kanske någon studsar inför detta, men jag tror att ni ändå håller med mig. När vi i själavård och förkunnelse målar Kristus som den fullkomliga människan utan synd. Han 10-åringen som är helt utan synd. Tänker 20-åringen som lever ett helt liv. Och är 20 år och har inte en endaste liten synd. En endaste sekund. I en endaste liten tanke. Eller i en känsla eller ett begär. Han som i allt gjorde sin faders vilja. Då blir han inte bara en förebild. För det är han ju i och för sig. Men han blir också en dom. I det rena liv som han lever. När Kristus målas som vår lidande frälsare. Och det blir klart vad vår frälsning har kostat. Vad min synd har åstadkommit av lidande över honom som är Guds egen son och som kom hit som min absolut allra bäste vän. Och som älskar mig mer än någon annan. Jag har en hustru som älskar mig verkligen. Jag vet det. Men han har älskat mig ännu mycket mer. Och vad jag har gjort mot honom när jag var med och satte honom på korset med mina synder. Då framstår min synd som än mera avskyvärd. En äkta Kristusförkunnelse. Den som också Petrus är den store företrädaren för. Avslöjar den allvarligaste synden. Vår otro på Kristus. Men samtidigt. Så är den förkunnelsen. Inte bara detta. För den är mycket mera någonting helt annat. Den är evangelium. Evangelium om Kristus och hans kors är Guds kraft till frälsning. Omvändelsens mål är tron på Kristus och vad han har gjort för oss. Och denna tro kan bara verkas genom det äkta evangeliet. Den kan inte uppkomma på något annat sätt. Det har ingenting med vilja att göra. Den har bara just det som evangeliet skapar, förtroendet. Det blev så tydligt i det som Arne Helge Teigen sa. Just detta, det är tilliten, förtroendet. När det målas för mig vem han är. Det äkta evangeliet är ett budskap som avtäcker hemligheten. Av vad Jesu död till syndernas förlåtelse och hans fullkomliga rättfärdighet betyder. Det avtäcker denna hemlighet. Denna ofattbara kärlek. Det är evangeliet. Och det är när det målas. Och det är det som Paulus säger. Att han har målat Kristus för dem i Galatien. Och då kom tron för dem och de fick den heliga ande. Om inte budskapet om Jesus som vår ställföreträdare och som Guds offerlam. Som bär världens skuld på juda. Så kan ingen tro skapas. Och ingen samvetsbefrielse åstadkommas. Och så är vi där. Detta. Som är vårt allra viktigaste uppdrag. Och som liksom koncentreras in till en bestämd punkt. Som blir så att säga fokus. Dina synder är dig förlåt. Det är förkunnelsens och själavårdens helt avgörande centrala budskap som går utifrån vem Kristus är, vad Kristus har gjort, dina synder, så att det ljuder rakt in till var och en som kan höra det och vill höra det. Dina synder är dig förlåtna. Till 13. Evangelium måste förkunnas och tillämpas i själavården på ett personligt sätt på samvetena. Och det är jag övertygad om att en av de springande punkterna i detta, det är att förkunnelsen är en erfarenhetsrelaterad förkunnelse av evangelium. Där förkunnaren genom personlig erfarenhet av evangeliets kraft förstår att trösta, därför att han själv har blivit tröstad. Att trösta de sörjande, sargade och anfäktade. Och så är en beredelse för att predika alltid att låta predikan nå till mig själv. Men det finns avvägar här också. Där förkunnelsen av den egna erfarenheten ersätter förkunnelsen av evangelium, förlorar korset sin kraft. Förstår ni vad jag menar? Alltså, det är avgörande att förkunnelsen om syndernas förlåtelse är erfarenhetsbaserad. Eller erfarenhetsrelaterad. Jag hade skrivit först baserad. Det är fel. Relaterad. Den är erfarenhetsrelaterad. Men den får inte bli så att jag förkunnar min upplevelse av syndernas förlåtelse. För då förlorar ordet sin kraft. Korset förlorar också sin kraft. Där, jag vet inte vilka ord jag skulle använda riktigt. Jag är inte riktigt nöjd med orden som jag har skrivit nu. Där kall faktabaserad undervisning. Det kan missförstås detta. Så ta det nu för vad det är. Men ges i predikstolen utan den personliga erfarenhet och insikt som avslöjar att förkunnaren också är ett vittne om korsets kraft. Och jag tror att ni alla vet vad jag talar om. Tes 14. Evangeliet måste förkunnas så fritt och villkorslöst att det kan dras till lösaktighet. Annars tas den verkliga trösten bort. Evangeliet är ett glatt budskap om syndernas förlåtelse till hur stora syndar som helst. Och att det inte finns någon så stor synd att inte Kristus med sin död har burit bort den. Och den förlåtelsen gäller dig, vem du än är. Lagen säger att det inte finns någon synd som är så liten att den inte behöver förlåtas. Men evangeliet säger att det finns ingen synd så stor, förskräcklig, förfärlig att den inte kan förlåtas. Utan några om och men, utan villkor, ska det ljuda. Även om inte alla som sitter där kan ta emot det. Men det ska ljuda i förkunnelsen att Kristus har burit bort dina synder. Och att de är fullständigt borta. Det ska ljuda alldeles villkorslöst. Även om detta av obotfärdiga säkra lyssnare kan tas till försvar för deras ovilja att omvända sig. Det finns sådana. Och det kommer alltid att finnas sådana som har smugit sig in i församlingen. Men det ska vi inte sätta villkor kring evangeliet. Det är lagens uppgift att göra någonting åt den saken. Eller rättare sagt, det är Guds sak att göra någonting åt det. Genom sin egen lag. Som ska förkunnas i all dess tydlighet och kraft. Visshet om syndernas förlåtelse, som är en trons frukt, är omöjligt att komma till för den omvändande människan om inte evangeliet förkunnas helt fritt och utan villkor. Det är den praktisk-teologiska avgörande sanningen. Det måste vara så. Två avslutande teser. Detta budskap ska inte bara förkunnas i den lilla församlingen, i det lilla sammanhang där jag är, utan det är det budskap som församlingen anförtrots att bära ut till världen utanför. Det finns miljoner och åter miljoner människor för vilka Kristus lidit döden. Och många av dem finns väldigt nära där jag är. Men de finner ingen frälsning, till ingen förkunnar omvändelse och tro på Kristus för dem. De finns där. Gud har en frälsningsvilja. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och den lyser igenom i missionsbefallningen. Och han vill att människor kommer till omvändelse. Han vill att en människa omvänder sig och tror. Där församlingen inte går utanför sin egen krets för att nå utanför, då får människor inte höra. De går förlorade och Guds folk, mitt, kanske också i sin rätta lära, går till sist själva miste om livet. Jag började i den första tesen om den prövning som Jesus genomgick på den där inför domen, inför fadern. Har han fullgjort sin kallelse? Församlingen har en kallelse. Och den får inte glömmas bort. Den sista. Den frälsande tron, eller den sanna tron på Kristus, är en tro som är verksam i kärlek. Sann omvändelse och äkta tro. Detta som vi har fått se som en ros, eller en stort fång rosor. Verkar och skapad av Gud har alltid synliga frukter. Och den mest avgörande av dessa frukter, det är kärleken. Den döda tron, den som inte är född ur den äkta omvändelsen. Den döda tron kan vara en tro på en sann lära. Kan ha hela vår tro och bekännelse fullständigt i en mening klart för sig. Och kan debattera den. Men han har den bara i hjärnan och inte i hjärtat. Den döda tron blir utan äkta och levande frukt. Kärleken. Och i synnerhet kärleken till alla trosyskon. Till alla de som är födda av Kristus. På nytt. Den stora domscenen i Matteus 25 ställer fram kärleken till trons människor som ett insegel på den sanna tron. Ett insegel synligt för Herren, men ofta osynligt för trons människor själva. Men ändå, tänk att Johannes kan faktiskt säga i sitt första brevs 3:14, där kan han komma till frågan om trons visshet. Och relatera det till kärleken till bröderna. Vi vet att vi har övergått från döden till livet. Ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. I den själavårdande förkunnelsen är detta en hjälp till väckelse. Lika väl som ett tröstande tecken.